Rum för mord av Leif Voxlin. Uppläst av mig, Mats Eklund, för World Audio Publishing International 2019. Kapitel 1. Det hade varit mörkt länge. Dagarna blev allt kortare nu. Stjärnorna som tänts var däremot många. Utanför rådde höstens kyla. Inne i kupén fanns värmen. Men det var bara ett tunt skal. Och på andra sidan vindrutan härskade vildmarken. Mannen körde sin bil försiktigt efter den smala landsvägen. Den som gick mellan socknarna Jättendal och Bergsjö. På backkrönet efter Häggvikens svarta vatten såg han att han skulle få möte. Strålkastarna syntes på långt håll. Men han tog ingen risk. Han saktade ner i god tid. Det var en annan natur här. Mera av det vilda. Han hade tänkt tanken förut. Och nu kom den på nytt, fast starkare. Han hade sin lägenhet i centrala Gävle. Och att bo där var någonting annat. Ofta skrik och skräm från gatan förstås. Särskilt en helgdagskväll som den här. Polissirener och tjutande bildäck. Glas som krossades. Det fanns en vildhet där också. Men det vilda här kom ifrån landskapet. Som från en odefinierbar kraft. Skillnaden var påtaglig. Bilen han skulle möta stod still. Han såg det när han närmade sig. Dessutom på fel sida av vägen, parkerad med halvljuset på. Strålkastarna var riktade mot den mötande trafiken. Han blev bländad och irriterad. Han gjorde sig beredd att hissa ner rutan för att fråga om det var något problem. I princip bara för att visa att han reagerade. Att han inte tolererade att bli bländad av en parkerad bil. Visa hur omdömeslöst det var. Han hade kört ner rutan till hälften när han avbröt manövern. Den parkerade bilen stod med dörrarna öppna. Strax intill skylten med texten byggavfallstipp. Och mitt emot, på andra sidan landsvägen, tronade infarten till tippen. Han såg män utanför grinden. Han uppfattade det som två personer. Men när han tänkte på saken efteråt kunde han inte vara säker. De kunde ha varit fler. Någon kanske satt kvar i bilen också. Det gick inte att ställa upp som vittne och komma med uppgifter när allting var så osäkert. Ju mer han funderade på händelsen i efterhand, desto mer fick det karaktären av efterhandskonstruktion. Någonting han omedelbart hade tänkt på var att båda männen såg ut att vara av utländsk härkomst. Idiotiskt nog var det detta han hade sagt efteråt. Han skulle få ångra sig 1000 gånger. Hela situationen hade andats obehag. En stämning som kanske upplevelsen av vildmark bidrog till. En efterhandskonstruktion det också. Hade inte en av männen haft ett gevär i handen som han försökt dölja bakom ryggen? Han hade sett uttrycket i ögonen. Han hade upplevt ansiktet som skrämmande. Han hissade upp rutan och tryckte ner fartpedalen. Vad var det för bil? Det var en av de saker som de skulle komma och fråga om, i förhören, efteråt. Han hade ingen aning om det heller. Ärligt, det gick inte att återskapa synbilderna. Allting var borta. Han hade den egna firman Ovär, offentlig värdeförstärkning Oskar Stridbom. Han hade ett uppdrag av Nordanstigs kommun på fast räkning 900 000 kronor. Ett uppdrag som handlade om rationalisering av arbetsorganisationer. I det ekonomiska upplägget ingick även att han kostnadsfritt disponerade en lägenhet i Grönviken i Mellanfjärden med tillgång till båtplats vid bryggan. Men någon båt ägde han inte. Och dessutom var det senhöst och ingen säsong. Det var fredagskväll. Och han närde inga som helst tankar på att åka hem till Gävle över helgen. Istället hade han blivit nära bekant med en dam på kommunen som bodde i en vinterrustad sommarstuga i Mellanfjärden. Inte långt från hyresrätterna vid Grönviken. Hon jobbade inom äldreomsorgen.